Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Den här lilla dokumentären handlar om Bosch serie 8 ugn.
Tjena Maria.
Hej Kristoffer.
Kristoffer.
Det är alltså Maria från Bosch som är på besök.
Idag ska vi baka muffins.
Jag har gjort en smet.
Härligt.
Vad är nästa steg?
Nästa steg att hälla dem i formar naturligtvis. Ugnen har ett muffinsprogram med hjälp av en baksensor. Då behöver du inte göra någonting. Du kommer inte behöva ställa in tid. Du kommer inte behöva ställa in vilken värme det är.
Wow.
Nästan som magi. Man trycker på start på ugnen. Man trycker på meny. Och så har man en val som heter assist. Under assist så finns det någonting som heter muffins i menyn. Om man nu har valt muffins och den säger nu är baksensorn aktiverad. Det enda man vill göra är att trycka på start. Men du har någonting som heter tips också. Då säger den du ska ha det på galler och du ska sätta det på falskt 3.
Jag öppnar ugnen.
In med dem i ugnen.
Nu har vi ställt in den. Kakor, små kakor, muffins. Jag trycker på start.
Ja. Vi vet inte hur lång tid det här kommer ta. Och det behöver du inte bry dig om. Det är det som är det fiffiga. Den kommer att visa hur lång tid det kommer ta. Men den räknar inte ner, den räknar upp. Mm. Och du ser inte heller vilket gradantal det är. Våra produkter, de är verkligen gjorda för att underlätta i vardagen. Till fest också, ska vi säga. Men att underlätta livet lite mera.
Ja.
Vardagspusslet. Det är inte så lätt att få ihop det annars.
Nu är den klar. Men du, då öppnar jag här nu, Maria. Gud vad fina de är.
Ta en bit.
Svingott ju.
Men alltså visst är det häftigt. Helt utan att ställa in någon tid, någon värme. Inte valt ugnsfunktion. Bara in och trycka på muffinsknappen och sätta igång den.
Ja, det är faktiskt oförskämt enkelt.
Läs mer på bosch-home.se.
För mig är det så självklart. Jag har aldrig haft längtan efter att bli skådespelare.
Värvet. Hej, det är Kristoffer Triumf. Det är ungefär den 7 september. Hösten är verkligen här. Regnet smattrar mot fönstret. Och jag ska få presentera gästen i Värvet, avsnitt 192.
Alla vill att du ska börja. Du behöver inte vara orolig.
Alla utan jag.
Havskatt, torsk, pigghaj, bleka, makrill. Alltså jag pratar inte om fisken utan jag pratar om ditt DNA.
Men jag tycker inte att det är så jätteroligt med fisk.
Nej, men allting behöver inte vara så.
Häromdagen fick en film betyget minus 55 000 i tidskriften FLM. Och ibland kan man ju få känslan av att svensk film liksom är väldigt illa ute. Men det finns några fantastiska människor som gör att den inte riktigt går att mista hoppet om. Skådespelaren Thomas von Brömsen är en av dem. Och här hörde vi honom prata med Håkan Hellströms alter ego i filmen Känn ingen sorg från förra året. Och även om man i det här lilla klippet egentligen mest säger lite olika fiskarter, så tycker jag att de här orden känns som om de inte kommer från ett manus. De kommer från en människa. Och är man en sån som ibland uttrycker oro just för svensk film, som jag nu gjorde, så brukar invändningen ibland vara just det, att repliker och manus känns lästa och konstruerade. Men Thomas von Brömsen, han är äkta vara. Och det trots, eller kanske tack vare, att han inte känner sig som en skådespelare. Thomas von Brömsen slog igenom stort i mitten av 70-talet, och trots att jag knappt var född då så slår den här melodin, Albert och Herberts vignettmusik, an en väldigt nostalgisk ton hos mig. Det gör det nog hos många av er andra också. Och för er yngre lyssnare, Thomas spelade Herbert medan Sten-Åke Cederhök, omsjungen av just Håkan Hellström i Du är snart där för övrigt, spelade Albert. Sen genombrottet har han, alltså Thomas, också varit med i så klassiska svenska filmer som Mannen från Mallorca, Ormens väg på Helleberget, Lust och fägring stor, Mitt liv som hund och så vidare. Och så hans scenföreställningar som alltid gör succé, känns det som. Och just nu är han aktuell med den som heter Thomas sista revy, som går fram till den 19 september i Göteborg och som sen flyttar till huvudstaden. Kolla gärna Acast-appen för mer info om det. Då ska vi dra igång. Jag ska väl säga att det är lite mer miljöljud än vanligt. Det har dels med platsen att göra, dels att vi har ett bord fullt med gigantiska kanelbullar mellan oss och ett hotellrum där det gick och kom någon ibland. Jag tror att ni kommer att få ut någonting av det här samtalet. ändå. Och jag ska också säga att jag fick flera frågor till Thomas på Instagram inför det här. Jag hann inte ställa en enda. Det är en ganska kort intervju, men den är fin, hoppas jag att du också tycker. Nu kör vi bara. Thomas von Brunsen från slutet av augusti i Stockholm. Hur mår du då?
Jag mår bra, väldigt bra. Eftersom jag fick... jag var ledig de här två sista veckorna i Göteborg när det här medelhavsvädret stormade in plötsligt. Så jag mår väldigt bra att jag fick det.
Du ser väldigt fräsch ut, får man säga.
Tack. Om jag kunde säga detsamma.
Ja, det kan du väl.
Ja, det gör det faktiskt. Ja. Du ser jättefin ut.
Tack. Jag önskar att jag hade varit lite prydligare idag.
Varför det? Jag ett intryck av att vara prydlig?
Ja, det tycker jag nog.
Allvarligt?
Ja, alltså inte att du är någon så här... Vem var jag intervjuade som jag tycker är sån jäkla... Claes Östergren.
Ja, visst. Men ja. Det känner jag också när jag träffar honom. Ja, visst.
Du är inte där. Men jag tänker ändå att man kanske kunde haft en kavaj på sig. Men jag hade ingen som var ren nog.
Nej, men du kan låna min.
Ja, vad schysst. Ja. Men det är varmt också idag.
Ja, visst.
Och det är någon
den ska inte vara på.
Åskvärme. Hur många intervjuer har du fått ge den här veckan?
Den här veckan, det är idag. Jag kommer upp på det idag för detta. Och det är väl 5-7.
7 intervjuer alltså?
Något sånt, ja.
Och du sa innan vi började här att du får samma frågor, så försöker du variera dem. Vad är det för fråga eller frågor?
Thomas, sista revyn. Är det verkligen den sista revyn?
Den frågan har jag till exempel inte skrivit upp.
Åh, härligt.
Oproffsigt av mig.
Det var väldigt skönt.
Ja. Är det flera som de återkommer till?
Nej, det är den jag kommer på nu mest, som har varit aktuell de sista timmarna.
Blir du utmattad?
Nej, alltså jag åker upp till Stockholm. Jag vet ju om detta. Nu är det här schemat som är liksom, åh nej, men herregud, så många intervjuer efter varandra. Det går ju inte. Eller det är klart det går. Jag har gjort det ett antal gånger förut. Jag vet bara det är svårt att, man får liksom låtsas. Man får glömma varje intervju som man har gjort på något sätt. För att börja om. Mm. Och så ibland så möter man faktiskt människor som var... jättetrevliga plötsligt, så man glömmer att det är en intervju.
Ja.
Och då är det väldigt trevligt.
Har det hänt idag eller?
Det har hänt idag.
Vem var det som var så jävla trevlig då?
Christer Olsson då.
Ja, ah, han är 2,5 meters mannen.
Ja, just.
Otroligt lång.
2,5 meter, jättetrevlig.
Ja.
Men,
jag kan passa på att berätta att vi är högst upp, tror jag, i Hotel Anglais i centrala Stockholm. Och det kommer lite så här, det låter lite mer urbant än det brukar göra. Jag brukar ju spela in i Vällingby.
Mm.
Apropå det, att komma från Vällingby, så kommer du från Örgryte.
Ja, stadsdelen, ja.
Ja. Mm. Ja. Och det är väl lite som att komma från Limhamn i Malmö eller från Lidingö.
Det... Tyvärr, jag hade önskat att det var så.
Men är det inte, kommer det inte med öst, liksom någon, jo, slags överklass? Jo,
men alltså där jag bodde, det var precis det området som var... Alltså det fina Örgryte, det började bortanför oss. För vi bodde i såna här... Till exempel, vi bodde i sådana här landshövdingehus. Där översta våningarna är trä och så är det en sten. Första våningen är sten.
Ja, just det. Mm.
Det vet jag.
Ja, det är jättefint.
Finns det här i Stockholm? Ja, nu är det jättefint, ja. Precis. Ja. Då var det ju liksom... Oh,
jaha, var det?
Ja, visst, det var ju lite så.
Det var töntigt där nu.
Nej, men det var ju lite... Inte så rikt och fint, om man säger.
För det är ju någonting som jag tänker på... Jag menar inte att vi kanske har... gemensamt på exakt samma sätt, men att man har ett namn som man måste förhålla sig till. Jag heter ju Triumf i efternamn, och det är ju någonting som det är svårt att...
Förlåt.
Nej, det är lugnt. Men det är alltså...
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är många som tycker det. Jag har ju aldrig hetat något annat. Så jag...
Triumf, det är ju otroligt fräckt ju.
Kanske.
Alltså det är lite kluvet för mig, eftersom det är glassen också. Och samtidigt som det är seger... Över alla segrar liksom.
Just det. Mm. Och du har ju liksom alltid hetat Fon.
Ja, och det var lite konstigt att växa upp i sådana alltså, fattiga områden så att säga.
Mm.
Och ha det här adelsnamnet. Men det är ingenting som jag tänkte på då egentligen. Det är först efteråt jag funderade på det. Vad hjälpte det mig kanske på något sätt? Eller fick jag en annan behandling än vad mina kompisar eller kamrater fick? Men det har jag ingen aning om. Men det var lite konstigt, för de flesta hette ju faktiskt Andersson och Karlsson och Pettersson i trappuppgången då, där jag bodde.
Stämmer det att dina föräldrar hade något slags affär?
Ja, pappa hade en konst- och inramningsaffär.
Okej.
Okay. På senare hälften av sitt liv. Han hade en massa olika jobb hela tiden. Han jobbade som inkastare på restaurang, och han var vid järnvägen ett tag. Och så mot slutet så hade han den här konstiga inramningsaffären. Och mamma, hon var hemma hela tiden. Hemma mamma, alltså hemmafru heter det.
Hur kom det sig att han bytte jobb så mycket? Var han en sökare eller var han...
Nej, han var nog en diversarbetare, tror jag. Jag tror det var ont om jag. Han hade ju ingen utbildning egentligen. Men han hade gått på Valands målarskola en gång i tiden. Så han målade ju tavlor hela tiden på sin fritid. Så vi har ju, vi är fyra bröder då, så vi har ju alla hans tavlor har vi delat upp mellan oss. Så vi har väl hundratals var som ligger i högar.
Var han duktig?
Jag vet inte. Jag är blind, vet du. Alltså det var ju pappa. Det var ju, vi har ju dem på väggarna hemma. Jag tycker bara om dem. En del tycker jag är jättedåliga. Men en del har vi som jag tycker är fina. Men jag kan inte bedöma om de är bra eller dåliga.
Nej. Sålde han någonting då?
Nej. Jo, lite grann. I inramningsaffären då var det några som köpte. Men han, för att han, när han låg på sitt yttersta, så att säga, 96 år. Då säger han plötsligt, pojkar, ska vi inte göra en utställning ändå? Och sen, men vad fan, nu? Liksom, han har haft ett helt liv. Så man börjar fundera, varför hade han aldrig utställning? Vad berodde det på? Var han så? Han hade en sån komplex för att... Jag tror det var så att han vågade inte helt enkelt. Han var för blyg eller för... Han var inte inne i de där konstnärskretsarna heller. Alltså, du vet, som det fria livet och dricka rödvin och liksom var sådär. Utan han var ju och där, hemma, vad ska man säga... Han var familjeförsörjare på något sätt. Och det var hans... Han tog nog det på väldigt allvar,
tror jag. Men det är ju ganska klassiskt, tror jag. Att man liksom förnekar sitt konstnärskap för att liksom sätta mat på bordet. Men han gick ju ändå en konstskola.
Ja, det är det, vet du. Som jag inte får ihop riktigt. Nej. Alltså. Varför vågar han inte ställa ut? Alltså? Jag kan förstå... Alltså, jag kan fatta det här. För att ställer man ut det... Jag målar grejer lite själv, så... Alltså, man ställer ut någonting. Då är det som man ställer ut en bit av sig själv... Nu ska de gå och bedöma detta. Så jag vet ju, fan, jag är inte nöjd med det. Näsan där och det. Och då, det är en känslig grej som han borde ha kommit över, kan jag tycka då. Alltså jag ställer mig på scen och blir bedömd som något slags konstverk. Nej, men jo, i alla fall, det blir den. Råa. Det finns ju sådana, fan vad dåliga än alltså. Usch.
Precis, men det är ju exakt samma sak. Men å andra sidan, jag vet inte varför jag tänker så här när du säger så. Så känner jag så här, men gud, vad mycket mer smärtsamt och blottande att ställa ut en tavla än att ställa sig på scen och framföra en text.
Mm.
Nu har ju du både framför text som du helt har skrivit själv, men som framförallt kanske som andra har skrivit.
Mm.
Och när det är någon annan som har skrivit, då gör ju du ett jobb så att säga. Du är ett verktyg. Med tavlan så är det ju bara du.
Mm.
Och jag kan ju inte ändra tavlan heller medan folk står och tittar på den. Ja, för jag kan ju alltid rädda, om jag märker att det kommer, jag får ingen respons här, då kan jag börja improvisera. Jag kan hitta på någonting, jag kan rädda situationen, jag kan alltså vad som helst för att rädda stämningen så att få tillbaka liksom, förtroendet på något sätt. Mm. Det kan jag aldrig göra med en tavla, den hänger ju där, färdig,
återkalleligt. Ja, men det är en intressant tanke att du skulle ändra
medan de står och tittar.
Ja, exakt. Ja, eller...
Ingen tittar, ja.
Ja, alltså, tyckte du det var fult? Ja, men vänta lite.
Ja.
Men du, vad målade du för något då?
Det var Eva Rydberg och jag var ute och gjorde vi spelade en pjäs som Babben och Loa Falkman hade gjort i Stockholm faktiskt, som hette Obesvarad kärlek, som handlade om en operasångerska som hette Florence Foster Jenkins, som sjöng falskt då in i vassen, och det märkte hon inte själv. Hon hade mycket pengar, och så gav hon konserter och välgörenhet.
Just det, hon fanns på riktigt.
Ja, fanns på riktigt. Mm. Och jag var då hennes ackompanjatör, och Eva Rydberg spelade då sångerskan. Och den spelade vi i Malmö, Göteborg. Sen åkte vi på turné, och då åkte vi runt en massa städer och tänkte, åh nej, hotellrum, jag orkar inte. Åh nej, vad ska jag... Så kommer, nej, nu ska jag börja. Jag vet, jag tar bilder i stan, och så målar jag och gör en akvarell från varje stad vi har varit i. Så det satte jag i system faktiskt. Och plötsligt så gick timmarna på hotell. Oj, jag måste iväg till föreställningen. Kanon.
Vad roligt.
Bra. Jättebra, rekommenderas. För den som har lust att måla.
Så då tog du ett fotografi med en digital kamera?
Ja, eller mobilen.
Aha, okej. Okay.
Ja. Bara för att ha sen... det var en tusgavel där med ett fint grönt koppartak och några snirklar på huset. Eller någonting, vad som helst.
Det är inga människor igen.
Nej, det är en gubbe som går över ett torg i Karlskrona framför en kyrka.
Okej.
Okay. Men det var jätteroligt. Så jag fick lite blodad tand faktiskt. Mm. Så jag har fortsatt efter.
Har du alltid målat?
ritat hela mitt liv.
Okay.
Mm. För pappa ritar ju. Så han berättade ju sagor för oss när vi var små. Så ritar han alltid och berättade samtidigt. Han berättade alltid om andra gången han var i Afrika. Och sådär då. Han hade aldrig varit i Afrika. Men just att han, andra gången, det var liksom, man förhöjer ett stepp till liksom.
Mm.
Och då fick vi vara med där i teckningarna. Och där kom lejonen och så giraff. Ja, det var en sån här bra grej.
Hade du en lycklig barndom?
Ja.
Det låter så.
Ja, jag hör det.
Mm. Ni hade det inte så fett, eller?
Nej. Nej, jag vände på allting liksom. Och jag går i brorsernas kläder och så ärvar dem. Och... sparsamt liksom. Så folk levde då. För att klara sig helt enkelt.
Jag tänker mig ju, och det är ju inte unikt för dig, men min pappa är nästan exakt lika gammal som du. Jag tänker mig att ni hade en svartvit barndom. Tänker du också det?
Nej. Svartvit barndom. Du känner så?
Ja, men det är väl för att det inte fanns färg-tv, tänker jag. Då tänkte jag att på något sätt så tänker min värld, att, eller min hjärna, att det var
svartvit. Ja, det fanns inga färger. Alltså färg-tv kom ju sent i mitt liv, vet du. Så att jag liksom... jag får inte den... Nej, jag tänker färger.
Ja, det var färger.
Ja, det var färger.
Ja, vad skönt. Ja. Jag har aldrig träffat någon så gammal förut som har kunnat vidimera det. Nej, jag skojar bara. Men jag tänker mig också, det kanske har att göra också med Göteborg på något sätt. För det känns som det var liksom, när jag tänker på Göteborg så tänker jag att det är så här hårt. Liksom, att det ska vara... att
det är hårt i Göteborg?
Ja.
Ja. Är det, svartvitt?
Ja, lite kanske.
Du tänker så alltså?
Ja. Fast det är ju av okunskap. Alltså jag har ju varit, jag har varit i Göteborg många gånger. Jag har sett att det är i färg nu.
Ja, okej. Okay, ja. Jo, det kom ju så småningom.
Ja. Nej, men också att det finns mycket vänlighet och ställa människor. Ja. Men jag tänker mig kanske, för jag funderade lite grann på dels på skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm. Jag läste nämligen något citat av dig, att jag flyttar aldrig till Stockholm som alla andra, utan jag blev kvar. Men så tänker jag också på, vad är Göteborg? Alltså, kan man ta på skillnaden på något sätt? Utan att lägga ord i munnen på dig då, så undrar jag, vad skulle du, alltså vad är skillnaden?
Alltså, för att när du säger svartvitt, upplever jag Stockholm är som svartvitt vid första ankomsten när man kommer till Stockholm. Det har alltid varit så. När man kommer på Centralen så är det plötsligt så att det torkar överallt och det går överallt och det är ett vansinnigt tempo. Och du känner, nej men gud vilken skillnad det är. Hemma där går vi ju i vanlig normaltakt och promenerar och så spankulerar och hej på dig du, trallala alltså. Om man överdriver lite. Så Stockholm tar ju längre tid för mig att nå vänligheten då. Den finns ju här också, jag vet ju. Jag har fått uppleva den. Men det tar lite tid. För det är så mycket skrämmande innan. Som jag då inte kan se i Göteborg, såklart. Eftersom jag är ju född där och bott där. Och vet ju var sjömans hustrun står någonstans. Och statyer och kyrkor och hur det är. Och, alltså... för det svartvita som du upplever, är det du läser i tidningar eller är det, har det alltid varit så?
Nej. Nej, men alltså nu är det ju inte så. Jag bara tänker mig att det var det förr i tiden helt enkelt. Om jag tänker på Ebbot till exempel, han är ju färg eller...
Mm. Ja. Ja, visst. Nej, men det är ju det gamla att Göteborg var en arbetarstad så att säga. Exakt. Stockholm var en tjänstemannastad. Mm. Det är väl den grejen som är...
Och det tror jag hänger kvar till och med hos mig.
Fast Ja.
Men var det så då?
Men det var det väl. När hamnen var igång och sådär. Det var hamnarbete. Och alla slottet låg ju här. Kungen bodde ju i Stockholm. Det var liksom fantastiskt. Och tjänstemän och administrationen och allt sånt där. Det var ju här uppe.
Och då tänker jag ännu mer. Just det var ju där vi började med att heta Triumf eller von Brömsen. Då tänker man ju kanske ännu mer då i en arbetar... en stad där man så här hyllar arbetar, att det finns en arbetarromantik. Då kanske det är ännu svettigare att heta von Brömsen.
Ja, fast det upplevde jag aldrig som liten. Det var snarare sen på 70-talet med KPMLR och vänsterrörelserna.
Ola Bandola.
Vad sa du? Ola Bandola, ja just det. Sven Wolter och Götaplatsen och kamrater, gillade den. Då fanns det något moment där jag tänkte, nej men ska jag ta bort det där fondet ändå. Thomas Brömsen. Det är ju rejälare.
Så. Det låter bra.
Ja. Mm. Så då kom den tanken först. Men då var ju jag 30 år. Det var ju stor så att säga.
Ja, och hade redan börjat jobba. Och...
Ja, visst. Jag var inne på... hade kommit in på scenskolan tror jag. Jag var på väg liksom in i teaterjobbet då. Så det var först då den tanken kom. Tidigare hade jag aldrig liksom... reflekterat över.
Jag undrar också ifall du var medveten om så här klass. För jag läste någonting om dig och klass. Att du liksom har, du är en person som är medveten om och har tänkt på klass.
Jo, jo. Ja. Men det kom ju inte när jag kom in på läroverk. Alltså som det hette på den tiden. Realskola, eller vad säger man? Gymnasium.
Ja.
Och då upptäckte jag att mina klasskompisar, de bodde ju inte alls som jag i två rum och kök. Utan de bodde ju villa och hade eget rum och pratade på ett speciellt sätt. Och där började den där medvetandet att vakna om att det fanns, att vi är på olika, vi har växt upp på olika sätt. Det var först då alltså.
Och på vilket sätt då tänkte du kring det? Fanns det avundsjuka eller?
Ja, visst. Ja. De var ju idealet då. Så det gällde ju så att jag, mamma, hon stod ju och pressade vita skjortor när jag gick på gymnasiet som jag skulle ha varje dag.
Okej.
Okay. Jo, visst, det var vit skjorta och då tänkte jag, vansinnigt egentligen. Men ja, det var så för att det, man höll stilen på något sätt. Och, eller skulle hålla stilen och verka finare, rikare än vad jag var. Så pratade sådana här fin göteborgska lite grann som Per Gyllenhammar.
Ja.
Som han snackar fortfarande faktiskt.
Ja,
han har ju den. Och det var någon slags idealspråk, eller idiom som vi odlade då.
Är det bara han som gör det, menar du?
Nu för tiden, ja, det, man hör inte så ofta. Mina föräldrar hälsar till dina föräldrar. Åh, vad trevligt. Nej, vad underbart. Det var fint. Alltså de här öarna som vi går igen i Lidingö.
Ja,
har jag också men,
just det. Och de har jag lärt mig kanske av Fredrik Lindström att de kommer från Marstrand.
Alltså, ja, just det. Ja. Att det är västkust, ja. Fin och vina idag. Ja, visst, de säger precis i dialekterna.
Ja. För hela, som jag har förstått det, även nu i modern tid då, med Håkan Hellström och Broder Daniel och sådär. Alla de där grabbarna är väl, det är väl örgrytekillar också. Alltså, överklasslinglar. I princip.
Men jag hörde inte dit tyvärr. Jag hade velat höra dit.
Ja, just det.
Det var de jag gick och tittade in i villorna. Och det var där de hade sin egna rum. Och det låg en bas på golvet. Kanske de hade varit spela musik ihop. Och
okay.
På alla skoldanser så var det tradjazz på den tiden. Det var där jag formades då. Musikaliskt så att säga. Eller mina. Och jag ville ju gärna vara med i en skolorkester. Och så spelade på skoldanserna. För tjejerna stod alltid där framme och beundrade de som spelade. Och så. Så jag kommer aldrig med i någon orkester.
Var du för dålig på klarinett eller?
Ja, jag kom igång för sent liksom.
Ah, okay.
Och kände inte de rätta killarna för att... Så det är därför jag håller på fortfarande att spela liksom. För att försöka komma med i den där eller orkestern någon gång.
Hur går det då?
Dåligt. Men jag blir kompar och massa proffsmusiker så är det bara det. Som jag har ju egentligen nått målet på ett sätt. För det låter mycket... Det låter, alltså, i och med att jag är glad amatör så där, på klarinett och spelar... Är det rätt dyr och någorlunda enkelt så kan jag få till det. Så det låter som om jag kan. Och har jag då proffsmusiker bakom så kan jag ibland så där plötsligt känna att nej, men nu är jag fan i mig riktig musiker alltså. För några sekunder här. Och men, det är fantastiskt.
Du var inte lastgammal heller när du sökte in till scenskolan. Om jag gjort min research korrekt så var du lite drygt 20, liksom 22. Ja, precis. Så att uppenbarligen så fanns det ju, det fanns en sång- och dansman i dig tidigt.
Ja, antagligen.
Men först så trodde du att du skulle hålla på med musik. När var första gången du stod på scen då? Och varför?
Så på scen gjorde jag inte förrän efter scenskolan.
Alltså, aha, okej.
Okay. Jag hade aldrig spelat teater eller gillat att stå på scen när jag var liten och så. Eller klätt med mammas kläder eller inget sånt.
Nej, okej. Okay.
Däremot på gymnasiet så var det en kompis och jag som hade en bandspelare ihop.
Mm.
Och så gjorde vi program då.
Just det, det
nästa. Som låg i tiden på något sätt att man... Ja, en liten plastbandspelare. Det var överkomligt liksom. Så vi delade på den och så hade vi den en vecka var. Och så gjorde vi grejer ihop på den. Jag var olika figurer och han intervjuade mig. Så kom jag alltså ett tag och snodde hela grejen sen. Framför ögonen på oss.
Ja.
Lindemännen detta.
Just det.
Men det låg i tiden på något sätt det här med att improvisera, hitta på. Men det var ju, de kom ju... För, ja, jag var lite senare.
Från att sitta och leka med en bandspelare till att söka scenskolan, det är ett stort steg.
Ja, det var det ju. Men det var, vi spelade ju upp de här programmen för kompisar så där, och fick skratt då. Och det var ju första gången jag fick, vad ska jag säga, offentligt någon annan skrattar åt. Oj, vi har gjort någonting som andra kunde tycka var skoj. Och det var en sån här stor... Stark upplevelse.
Mm, det förstår jag. Och i vilka forum?
Nej, det var hemma hos min kompis Sten. Han hade släktingar och någon syster till honom. Och sådär. Och det var ju lite finare då. För han hade eget rum och bodde i villa.
Okej.
Okay. Mm. Så det var den
Och det var städat material då, förstår jag. Alltså det var inte, det var ingen snusk.
Nej, det fanns ju inte då så snusk.
Nej,
det
gjorde
ju,
det inte.
Det kom ju sen.
Ja, just det. Okej. Okay.
Nej, men det var alltså faktiskt, det var inte. Nej, det var mer lustiga figurer. FN-soldater som varit i Afrika och något radioprogram. Lisa Asklund var någon som man besvarade lyssnarfrågor. Jag förstår att du är deprimerad, men gör så här att du försöker. Alltså en sån här råd. Sånt gjorde vi parodi på. Parodier var det mer, liksom, utan snusk.
Jag förstår. Men vad säger du? Det fanns det inte snusk?
Jo, det är klart det fanns.
Alltså, jag förstår att människor gjorde snusk, men, ja. Men man skämtade inte om det. Nej, det kanske man inte gjorde.
Nej, det fanns. Nej, inte som... För det där växte ju som... Plötsligt var det ju liksom... Jag menar, hela porrindustrin, allting, det var ju väldigt liksom... För Kiviks marknad, de fick klara sig naken, man var tvungen att stå stilla. Och sen ramlade ner svart skynke och så var det färdigt.
Okay.
Det var det värsta som fanns då, tror jag.
Oh, wow.
Vad det gäller offentligt snusk.
Mm-hmm.
Och nu är det varenda veckotidningar liksom halv... porrig någonstans i sina framtoningar. Så.
Men vad hette han, den där tokiga revyfarbron? Runka mig med vita handskar och det där.
Ja. Mm. Kleptoman var också. Vad hette han? Tyskland. Han höll operor och stor framgång i Tyskland.
Hade han det?
Mm. Men det var på senare. De kom...
Ja, just det. 68. Johnny Bode,
ja. Just det. Mm. Mm.
Ja, det är klart. 68, det är ju rätt sent i sammanhanget. Mm. Mm, jag förstår.
Men det var då du började komma igång då, lite med porrtidningar och porrindustrin och sådär. Ja, i alla fall. Då spelade vi upp där och så blev det skratt på det. Och sen när jag tog studenten till slut, efter jag hade gått om en massa år.
Massa år?
Ja, två.
Okej. Okay. Vad felades du i?
Ja, vi hade så roligt, vet du, på rasterna och på fritiden. Vi som hade bandspelaren ihop. Så jag kan säga att vi försummade skolarbetet. Och jag ångrar inte en sekund, tyvärr. Eller nej, jag gör inte. Det var roligt.
Ja,
det blev studenter till slut i alla fall, efter två år. Och då försvann ju alla. Då skulle de bli till Lund och Uppsala och läkare och advokater. Och så stod jag kvar där. Jaha, David Thorn, vad ska du bli då? Ja, det får jag bli, teatern, tyckte de. Alltså inte jag säger det, utan det säger det mina kompisar. Nej, men jag kan inte spela teater. Jag har inget med teater att göra. Det liksom. För de här bandspelarprogrammen, de hade jag ingen... Det hade inget med teater att göra. Det var någon rolig grej som vi gjorde liksom, på skoj bara. I alla fall så slutade de att de skaffade mer eller mindre ansökningshandlingar till scenskolan. Så jag fyllde i och åkte ner till... Nej, jag var i Göteborg. Jag gick med i en studentteatergrupp också. Var med i en pjäs faktiskt. Så var det också.
Ja, så då stod du faktiskt på scenen?
Ja, det var första gången.
Ja.
Kom jag på det så.
Ja. Så himla tråkigt när du ljuger för mig.
Ja. Det var uttryst. Ja. Han verkar så trevlig.
Ja, exakt. Ja. Ja, men okej, så det var någon slags spex eller?
Nej, det var en studentteater. Det var en pjäs. En absurd pjäs var det dessutom. Okay. Mm. Och han som skrev den hette Hans Kellerman. Men då hade jag en replik i den föreställningen som jag fick skratt på. Och då var det ytterligare ett ännu mer offentlighet på något sätt. Som gjorde att det var som ett som en sån här, vad heter det, kurare. Nej, men en förgiftning. Alltså en giftpil. En angenäm giftpil. Skrattet. Och så kom de med ansiktshandlingar som jag fyllde i och provade till Göteborgs stadsteater. Första gången och sprack i första provet. Men då hade det gått igång så att säga, hela den här tanken på att våga ta steget och liksom... Våga prova, alltså överhuvudtaget ge sig in i den världen på något sätt.
Du menar scenskolan, va? Inte stadsteatern?
Ja, och det var ju mina klasskamraters eller kompis förtjänst. Jag hade aldrig gjort det själv. Alltså.
Du verkar ha haft en trygg barndom, men fanns det ett nät omkring dig? Alltså, hade du bra kompisar? Det låter ju så.
Ja. Det är jättefint. Ja. Ja, visst, jag är den här Sten Björkander som jag var ihop med på gymnasiet. Det var han och jag. Alltså. Det var ju en fantastisk tid alltså, som vi hade ihop.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du har aldrig varit mobbad, så att säga.
Nej.
Det fanns inte heller kanske på din tid.
Jo, det fanns det. För vet, vi hade en kille i klassen som fick... I småskolan var det alltså, det var andra klass. Första andra klass. Men jag tror inte han var mobbad ändå, men det var... Han måste nog ha känt av det i alla fall, för han var fattig. Så han fick hämta skor på fattigvårdsstyrelsen, som det hette, eller bracka eller vad det kallades. Gå och hämta kläder där. Men jag tror inte han var mobbar faktiskt. Mm. Men mobbning, klart att det var, fanns då. Men jag tänker på det som var närmast mig. Där fanns inget, ingen som jag kan minnas blev mobbad.
När du berättar om att du, när mamma fick starka skjortor åt dig och sådär, alltså, när jag tänker på 50-talet så tänker jag ju mycket så, det är liksom hatt och portfölj och, alltså väldigt prudentligt decennium.
Man skulle se ut som en liten farbror. Ja. Fast på gymnasiet var, då hade ju det försvunnit. Och då var det med det här tradjas engelska idealet som hade kommit. Så då var ju det att man skulle se ut som en 80-årig gubbe ungefär. Alltså med halsduk nedstoppad i en virrig tröja. Och så gärna röka pipa, snugga eller någonting. Och så gick man väldigt ihopböjd och pratade om mina föräldrar och dina föräldrar. Och Mozart och Dracula, och den konserten var så underbar alltså. Beethoven är ju alldeles speciell. Mm. Alltså, något sånt gammelmansideal.
Och i ljuset av det låter det ju som att 60-talet måste ha varit helt jävla underbart.
Mm. Ja. Precis. Ja. Då kommer det wood med flower och power.
Mm. Hade du härligt under 60-talet?
Ja, fantastiskt.
Då gick ju du i scenskolan där från 65?
66.
66, okej.
Okay. Till 69.
Nu lägger jag orden i munnen på dig, men jag kan tänka mig att det var liksom the time of your life, så att säga.
Ja, kan man säga. Alltså det gäller i alla fall den positiva... oövervinnliga känslan som låg i luften hela tiden. Allt är möjligt och nu är det bara framåt och öppet och liksom helt världen kommer att bli ett paradis. Det var ju så. Det var ju fester och parker och musikfester. Drakar på gärdet, fantasin flödar. Och det var liksom så otroligt Beatles. Liksom. Mm. Rolling Stones var ju helt knäppt egentligen.
Tog du mycket droger?
Nej.
Nej, ingenting sånt.
Två gånger.
Okej. Okay. Hasch eller?
Haschisch.
Mm. Mm. Jag förstår. Jag hörde dig i en annan intervju med Roger Wilson. Och då pratade du om det här med att inte vara skådespelare. Nu kommer jag dra en parallell här. För din pappa gick på Valands konstskola.
Mm.
Du gick på scenskolan. Han var aldrig en del av konstnärskollektivet, berättar du. Du har ju liksom inte beskrivit dig som skådespelare. Du har inte känt dig som skådespelare. Varför håller ni på så här, männen i din familj?
Vilken rolig tanke. Jag har aldrig... Nej, men alltså det, för mig är det inget... För mig är det så självklart. Jag har aldrig varit skådespelare. Kommer aldrig att bli. Men jag har aldrig haft längtan efter att bli skådespelare. Att stå på en scen och spela teater. Det har jag aldrig längtat efter. Jag har inga drömroller. Om du frågar mig, som många gör, alltså, vilken är din drömroll? Och så där. Det är ingen. Jag har ingen drömroll. Jag har den drömrollen jag har, det är att jag själv står på scen och underhåller. Det är min liksom identitet då. För jag tror att pappa, vad hade han då? Jag tror hans identitet var att vara familjefar. Alltså. För han var väldigt närvarande pappa. Alltså han var, vi, ja.
Hur är det med dina syskon då? Alltså...
Nej, men de har ju valt sina yrken. En kan tänka mig ville kanske något annat, men blev ändå det där andra.
Okej.
Okay. Och de två andra gjorde väl det som fanns, för de var äldre än mig. Mm. Att de jobbade på det tog de arbete som fanns och tyckte, och det var okej för dem. Så jag kan inte se någon sån där förljugen liksom livslögn eller hos dem så på det sättet. Ja, för mig alltså, det känns inte som jag förnekar. Alltså jag har aldrig, det känns inte så knäppt när man säger att jag är ju skådespelare, jag vet ju det, jag spelar teater och jag har fått godkänt som skådespelare, du är jätteduktig skådespelare och tack så mycket, men jag kan ändå inte, men det är bara att jag vill hellre vara underhållare, det är väl det då, det är det jag vill vara, eller det är det jag identifierar mig med, att få folk att skratta och gråta då. Mm. Helst också, båda två, att beröra då. Jag blev så funderad med pappa. Vad var det som hände med honom? Varför valde han inte att ställa ut? För han målade ju ändå. Liksom. Det känns som att jag skulle gå och spela teater hemma för mig själv. Men aldrig göra det offentligt.
Nej, visst.
Jag ska fundera på detta efter programmet slut.
Mm. Ja, men gör det.
Mm.
Det finns en stark scen, verkar det som, ur din barndom. När du och din pappa besökte Riddarhuset här i stan. Stämmer det?
Ja, vår familj.
Okay. Mm.
Vi var här, det var jag och jag tror det var lillebrorsan, jag och mamma och pappa. Ja, ja, stark scen, vet jag inte. Men det var konstigt, det var knäppt. Alltså, jag tror inte jag var mer än 11 eller någonting.
Berätta.
Och så åkte vi upp till Stockholm och jag har en kusin i Stockholm också. Vi hälsade på dem, tror jag, samtidigt. Nej, det var bara, vi kom in på Riddarhuset och där var en man som tog emot jaha, den här vägen. Och så är det de här ekade mellan väggarna där inne och så tog han fram en lång stång och med en krok på och så lyfte ner vår vapensköld och som satt högt uppe bland, på väggen där, bland massa andra vapensköld där. Så lyfte han ner den så hela familjen fick stå och hålla i den här vapenskölden då. Vår adelssläkts vapensköld. Så lite enkel ut så här. Fan, kunde inte vara lite. Men ändå tre, det är korphuvud där. Jaha, så det är tre franska liljor. Ja. Alltså saliven rinner ner. Så vi tittar på den där.
Saliverade han för att han var så
gammal? Nej, jag menar barn, vet du, när man fastnar i någonting, man sitter och tappar så börjar det rinna så man... Ja, det var en dum bild, men känslan var så.
Ja, jag förstår.
Och vi tog kort på den så pappa, han målade av den sen, vet jag, som vi hade hemma. Så gick vi gå, nej men det var bara det alltså, men det var dess mäktigaste känslan, det var nästan att det här kommer ju verkligen från landet till storstaden. Det var ju nästan som att hälsa på kungen alltså, på något sätt. Knäpp situation. Visst. Det är ju faktiskt vår släkt. De har ju, det är ju på riktigt liksom. Men vi märker ju inte av det i våra liv. Varför gör vi inte det? Nej, för det var liksom någon knapadel.
Det var någon journalist som hade skrivit om dig som... Eller som du kanske kom från dig själv, men att ni hade fler rörmokare.
Ja, men när man tittar i arbetskalendern,
ja. Ja, precis. Det är ingen fel på vad rörmokare. Det är ett jävla bra... Det är väldigt bra att de finns.
Ja,
tycker jag.
Behöver de mer och mer, tycker jag.
Jaså?
Jag har eget hus, ja.
Ja. Ja, just det. Vad var det viktigaste du lärde dig på scenskolan?
Det var nog att jag fick utveckla det här med... Alltså, när jag sökte till Malmö så vet jag att jag var ganska halvtassig. Då fick man, det var tre prov och man fick läsa in en monolog. Två monologer, två scener fick man läsa in. Och de var jag sådär, jag tror inte det var speciellt bra. Men andra halvan av provet, det var en improvisation. Och där fick man bara en titel och så skulle man gå in direkt och göra någonting. Vad som helst, bara som helst, köra. Och där fick jag en improvisation, eller det stod det, Arvingen till Djävulsgrottan. Varsågod.
Mm. Tack.
Så, och jag kom in och jag kom igång och fick igång ett flöde. Ja, det bara flöt på. Och så mätte jag, så fick jag göra uppehåll ibland, för det var sånt där väsen. Så jag fattade inte riktigt vad som hände och så fortsatte jag. Och så fattade jag, och det var juryn som gapskrattade, så jag var tvungen att göra uppehåll i framställningen, så att säga. Och att, och jag kände bara, åh nej, det här, vilken grej.
Mm.
Så det, jag bara sväva ut efter den där improvisationen, alltså. För de får inte ge ett ljud ifrån sig egentligen. Eller jag menar, de ska ju ändå vara någon slags lärarhållning, kan jag tänka mig.
Ja, det.
Men det, hur de brast fullständigt där ute, alltså. Då började jag ju hoppas nästan, alltså, på att det här kanske går vägen ett tag. Fast den andra är så jävla piss. Shakespeare och vad det var för jag hade.
Mm.
Ja, så kom jag in då. Jag tror att det var den jag kom in på.
Det där är ju roligt, alltså jag kan tänka mig att du har erfarit det. Det är ju väldigt spännande, tycker jag, när man ser saker som är så roliga så att man blir orolig för publiken.
Mm.
Att så här, nej, men nu måste det sluta vara kul.
Ja.
För annars kommer folk att dö, alltså.
Ja.
Är din nuvarande föreställning, är den så rolig? Behöver man vara orolig när man går dit?
Nej. Alltså, jag försöker skapa lägen för mig själv där jag kan förhoppningsvis hamna i det läget.
Mm.
Jag har en figur som är kypare då, med tänder. Och med honom ibland så kan jag få till det. Så att både publiken och jag, nu vet vi inte riktigt vad är det frågan om. Liksom.
Mm. Mm.
Och det är någon dam som bara skriker hela tiden och kan inte sluta. Liksom. Och då man kommer in just det där man känner, men nu får vi nästan försöka ändå. Och då kan jag inte titta på henne, för då är vi där igen. Och det kan man då utnyttja till en viss gräns. Och så sen så svimmar hon. Nej, hon är klar. Alltså, och då är det fantastiskt.
Ja, det är klart.
Då är det fantastiskt. För då, liksom, då är kvällen räddad på något sätt.
Och det är den där känslan som har liksom hållit dig.
Mm.
Det är det som är fixen, för att säga. Fan vad härligt låter det.
Ja, men det är härligt för att jag vet, jag kan aldrig bestämma det heller. Va? För jag skulle vilja göra det varje kväll, men det går inte. Utan det ska vara att publiken är sammansatt på ett visst sätt och jag är på ett visst humör och vi tillsammans. För man gör det ihop, det är förutsättningen på något sätt. Mm. Vi måste göra detta ihop med publiken, alltså. Jag måste vara på hugget precis när de, alltså, ja, och att det är någon dam då som tycker det är så jävla skoj. Det är ju också...
Måste det vara en dam?
Ja, för det är oftast det. Nästan aldrig här. Nej. I Norge möjligtvis har det hänt.
Ja, okay.
För där skrattar män mer än... Eller mer, män i Norge skrattar mer än män i Sverige.
Aha, vad härligt. Är det för att de har så mycket pengar?
Ja. Ja, just det. Men detta var faktiskt innan oljan, när jag var i Norge och spelade på 90-talet.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så var det faktiskt. De skrattade mer innan pengarna kom.
Fan,
jag blev helt förvånad, för det var så tydligt, liksom.
Vad lustigt.
Ja, jag tänkte, ja, män har närmare till sitt... Norska män har närmare till sitt känsloliv, alltså. Kanske.
Ja, det är superintressant.
Ja, för drömmen i Sverige, för det är ju 10 undersköterskor.
Ja, alltså, precis. Oh,
då är kvällen räddad.
Men du, din dotter sa i något av pressklippen jag såg att det finns en von Brömsensk humor.
Johanna, hon har sagt något i en tidning.
Mm. Precis.
Kan inte tänka. Jaha, det är någon som har bett den uttala.
Ja, så exakt. Det var så här tre röster.
Ja. Finns en von Brömsensk humor.
Ja, men som hon också känner igen hos sina kusiner, sa hon.
Ja, jag tar ingen.
Mm. För ni har väldigt...
Vad menar du med det?
Precis. Nej, men hon sa, hennes man säger, han hör när det är dig hon pratar med i telefon, för ni skrattar så mycket.
Ja, just det. Men det gör vi. Och det vet jag inte riktigt vad det är faktiskt. Nej, jag vet ju vad det är. För när vi pratar så har vi precis, vi går in på ett spår liksom där vi kan bli jättefnissiga. Och det är bara sådär, att vi har detta, vad fantastiskt. Vad är det för någonting? Och det hade du med mamma också. Min mamma alltså.
Mm.
Ja, men det är väl någon slags tonträff alltså, inom en som... Jag vet inte, jag kan inte kommentera det nästan. För det måste någon annan göra som hör oss.
Jag förstår. Mm. Men du, kan man säga att du har fått din rolighet från mamma?
Ja, hon har säkert hjälpt till alltså. Jo. Alltså, vi skrattar åt samma saker. För vi hade nämligen en bekant i familjen som heter farbror Emil. Och han skrattade jag ihjäl mig åt när jag var liten alltså. Så det var han var den första humorföreteelsen i mitt liv. Det var den här farbror Emil.
Okay.
Och det lustiga var att han hade ganska stora framtänder också. Men det har ingenting med kypan att göra. Eller också har det, fast jag inte vet om det. Men han hade någonting, för han sa saker som mamma skrattade, så hon grät och jag skrattade också. Alltså. Han kunde skoja med sin egen mamma som var en gammal tant då, som gjorde att vi bara kreverade av skratt. Jag tror han är skyldig.
Med tanke på att det är liksom det där skrattet på scenen som liksom är ditt gift så att säga. Med tanke på det så har du gjort otroligt mycket film. Om man tittar på det, om man läser din Wikipedia eller IMDb-sida så är det ju liksom, kan det vara 30 långfilmer eller någonting sånt? Kanske ännu mer.
Är det så många? Okej. Okay.
Ja, det är svinmånga filmer du har varit.
Aha, men ja.
Känns det som att det har varit någon slags utflykt från det du egentligen ska hålla på med? Eller har du...
Nej. Film är ju bara så vansinnigt roligt att göra.
Ja.
Det är så skitroligt.
Okay.
Och spännande och fantastiskt att spela in film. Det är ju liksom, det är ju nästan som att spela klarinett. Alltså, för att det är så förföriskt och det är så, man kan ljuga så våldsamt och det är fakes och det bara dånar om det och det ser skitbra ut när det är färdigt. Det är fantastiskt medium alltså.
Ja, vad roligt.
Sen är det ju liksom, det är ju inte den här publikkontakten då, som den slår ju allting visserligen, att stå live på en scen med en publik. Men film är bara så det är liksom, gör jag gärna.
Du är ju mitt i prick på min barndom någonstans med julkalendern där 82, då var jag 8.
Är det Albert Herbert där?
Mm.
Ah, ja.
Så du har ju alltid funnits i mitt liv. Det,
ah, okay.
Och det kan jag tänka mig att det är väldigt... Alltså när du rör dig på gatorna, du får inte vara i fred så mycket va?
Nej, det är rätt mycket... Jag märkte nu mer och mer på senare år faktiskt att just det där som många säger, precis som du sa nu, du har varit med hela mitt liv. Och då är man liksom... Oj, alltså man har varit... Det känns nästan högtidligt på något sätt. Så ansvars... Jag sa väl inget dumt. Nej, men det är rätt häftigt att man har varit hemma hos folk. Det är ju det också, som tv-personlighet så blir man ju någon slags släkting.
Ja.
Man är ju i sängkammaren när folk har tv i sängkammaren, så, fast man tänker inte på det själv. Men det blir alltså konstigt där. Vi har ju svårt för att... Man blandar ihop det lite grann nästan, att man har sett någon hemma, då känner man honom. Det är väldigt många som, hej, och förlåt, försäkta mig, och så.
Mm.
Och jag har ju själv gått på det, jag vet, jag såg Lars Orup, kommer du ihåg honom? TV-nyhetsankare och sådär. Och då sa jag, hallå? Och jag sa, nej, förlåt, ursäkta. Alltså, för tv är ju så genomträngande på något sätt.
Visst. Du är ju också revymakare. Jag är orolig för revyn. Är du också det?
Nej.
Nej.
Jag tror att man ska ta bort det där ordet revy.
Okay.
Att man tar bort det alltså, kallar det show istället.
Ja.
För att jag menar, revy, unga människor, jag tror inte, revy, vad är det för någonting? Det är någonting gammalt som man inte går på bara. Unga människor går inte på revy, jag har aldrig gått på revy tror jag. För att det är för dyrt, framförallt tror jag. Mm. Det kostar för mycket, man går hellre på bio. Man går hellre på Håkan Hellström. Men jag menar, revy, alltså Killinggänget var ju också revy. Hasse Tage var revy.
Och,
alltså, allting är revy, det beror på att... Men det är ju inte revy, utan det är vad man gör revyn till, så att säga, som är det avgörande. Och därför ordet revy är på något sätt... Jag vet inte vad du känner inför revy som...
Anledningen till att jag känner oro är väl just det att jag känner mig inte som en person som går på revy.
Nej, för du gör inte det.
Nej.
Men hade du gått...
Jag hoppas på att få gå på din, men...
Men kan du gå på Killinggänget?
Ja, absolut.
Ja. Men då går du inte på revy.
Det var...
Vad går du på då? Du går på... Underhållning eller vad
fast det var väl då på Berns va? Killinggänget på Berns. Det var väl revy tror jag.
Men det kallas inte revy. Ordet revy förekommer aldrig i deras sammanhang, tror jag. För de inte vill det själva, kan jag tänka mig.
Mm. Och nu har de väl nästan lagt ner, men de borde ta sig
alltså ett ansvar. Jag menar bara att revyn kan ta sig det uttrycket också. Alltså, all underhållning är ju... Från början hade det nog egentligen revy, då är det en monolog och så kommer en balletten in och dansar och så går man byter ut och så kommer nästa monolog och så är det ett musikstycke och så kommer en trollkar eller vad det är och så sen går den ut och sen kommer en monolog igen eller en sketch och det var revy och så var revyer, men det är ju inte så längre, så jag tror att revyn kommer att överleva, kommer alltid finnas, det är bara att det kanske inte kallas revy längre.
Nej, men då så, då behöver inte vara orolig.
Nej.
Vad skönt.
Det var dit jag ville komma.
Ja. Det är liksom lite samma med clown. Susanne Osten var gäst hos mig. Och hon menade ju att clown är fantastiskt. Jag är ju bara rädd för clown. Alltså, jag tror att det är många som är med mig som är rädd för clown. Men du är väl inte rädd för clown?
Nej.
Clown är bra.
Ja, clown är fantastiskt. Ja. Det är bland det bästa som finns.
Ja.
Men det beror på att du har inte sett dem som är bra. För de finns inte längre. Och det önskar jag, det tycker jag, det kan jag sörja faktiskt, att de är borta, de stora clownerna.
Alltså, vad är det för fel på Manne då? Han håller ju på fortfarande.
Ja, men...
Okej.
Okay, Manne är en sympatisk clown.
Mm. Men det finns andra clowner också, menar du?
Ja, de som jag då blev inspirerad av och beundrar, så att säga. Manne är fin också.
Ja. Men finns det andra? Alltså, har Sverige fostrat några stora clowner?
Delvis, Nils Poppe var ju en åt det hållet.
Mm.
Men han hade ju massa annat också. Jag tyckte han var synd att han inte odlade det mer. Okay. Just den sidan som han var så fantastisk på.
Mm. Han du jobbat med honom eller?
Nej, tyvärr. Jag fick hans pris. Poppepriset en gång till. Och det är jag jätteglad för. Jag tänker på Charlie Rebel, vet du vad han är?
Ja.
Han har en lång röd klänning och ska försöka gå på en stol och sätta sig och så.
Nej.
Jag tror inte du blir rädd för honom. Han har gitarr.
Okej.
Okay. Mm. Och så får han stolen i huvudet och så gråter han. What? Och pekar ut stolen att den ska försvinna ut. Alltså, han visar då liksom, för mig då blir det hela vår kamp för att leva och överleva på något sätt. I det här jävla försöket att komma upp på den här stolen som är så jävla besvärligt. Och han lyckas med det. Och då blir det, alltså det, mycket, det blir barn också på något sätt. Ett barn som lyckas med någonting. Och då berör han strängar liksom som är jättekomiska och roliga. Och samtidigt blir någon slags vemod. Och ska säga, så det blir någon slags poesi av det mitt i alltihop. Mm. Mitt i all komik på något sätt. Och då blir det liksom som en dikt nästan. Allting är avskalat. Det är bara det allra, allra viktigaste som han gör. Det är det som är med, så att säga, i själva akten. Och då blir det liksom topp. Och det önskar jag då att människor skulle få vara med om. Vad det gäller clowner. Alltså, jag menar, clowner luktar bensin. Som det är nu. Det kommer clowner till dagis och brötar och så. Alltså, väldigt mycket med maskiner och instrument som går sönder och det exploderar och att det blir nästan, och sen har det varit massa amerikanska filmer där man har haft clownmasker och rånat banker och så, den har ju liksom skitats ner på något sätt, clownfigurer.
Just det.
GB-glass.
Chaplin.
Ja, till exempel. Ja. Fantastisk. Ja, visst, han var ju någon slags clown.
Okay.
Fast han var ju luffare då. Det var ju en figur.
Jag förstår. Mm. Du, jag har ställt en fråga till några, lite av en standardfråga, men den är spännande med någon som ändå är född 43. Har du nått din fulla potential?
Det måste jag ta reda på. Vad menar han med full potential? Att man känner sig helt färdig, liksom, man har nått toppen på sitt konstnärliga och mänskliga liv.
Kanske, ja.
Alltså om jag ser rent praktiskt, ja, det har jag gjort. Har du nått din... Jag har fått så många, alltså den här grejen att stå ensam på scen till exempel, som är, det är en sån här jättemaxad grej att få lov att göra och få lyckas med dessutom. För då blir det ju, för går det inte bra så är ju raset jättestort, och går det bra så blir det helt fantastiskt. Och jag har ju fått vara med om det, va.
Mm.
Så 90 när jag gjorde den där revyn själv, det var ju någon slags topp i mitt kreativa liv. Att jag klarar av det och stå själv på scen, hålla i 2 timmar med paus och folk kommer frivilligt att titta på mig och betala biljetter. Liksom. Det var ett sånt där ögonblick av triumf. Så kan man säga, ja, men där nådde du 1990 då, det var den maximala. Men så märkte jag det när jag gjort en revy, så märkte jag revyformen, eller just den underhållningsformen som jag ägnade mig åt då, 90, den är ju hur det här finns ju helt nya dörrar, och här kan man göra hur mycket som helst ju. Här öppnar sig oändliga perspektiv plötsligt, för att revyn, den kan ju jag forma till vad jag vill. Det kan bli Killinggänget, det kan bli Vallarna eller vad man nu tar för ingredienser. Det kan vara buskis, det kan vara komik, det kan vara allvar, det kan vara Tjechov och Norén blandat i en enda. Och musik, det är jättemycket musik, och det kan, cirkus kan man blanda in, och man kan, så att på ett sätt och vis så var den där revyn 1990, det var en början på någonting. Och det är det jag håller på med nu och fortsätter med då, va? När jag gör revyer, kan man säga. Å andra sidan kan jag säga, nej, jag har inte nått min fulla. För jag känner inte att jag har gjort den där revyn som är bara så döbra, så att nu det är nästan svårt att gå vidare här. Alltså.
Du förväntar dig att folk ska komma och kolla på en bristfällig revy?
Ja.
Ja. Ja, men det tror jag det är många som, med mig som gärna gör. Det är ju en snarlik fråga, men har du jobbat liksom med mål, personliga mål eller professionella mål?
Nej, ja, revyn var ett sånt. Mm. Det var ju ett jättestort steg från att vara skådespelare då på vanliga teatrar och göra tv-serie. För detta skedde ju när Sten-Åke Cedrök var krasslig och dålig. Va? Så kom den här idén att jag skulle göra någonting själv. Med Bosse Hermanssons hjälp då, regissören. Mm. Han är ju en stor kugg i det här maskineriet också. Och det, när vi väl hade bestämt oss för det, då blev det ju ett väldigt konkret mål. Vi ska premiär då och då, och jag ska ha gjort en färdig revy tills det. Åh, herregud. Ja, visst. Mm. Så det är liksom... Det var det.
Mm. Sitter du hemma då och skriver?
Mm. Och så ringer Bosse och tjatar och undrar. Och jag har skickat till honom förslag. Och, ja, visst. Mm. Kör på.
Du är en sån som fortfarande har hemtelefon, va?
Mm. Ja. Fast.
Mm. Precis. Mm. Det känner man på något sätt. Jag hoppas du inte tar det som en föreläsning.
Du har inte det?
Nej, nej. Det var länge sedan.
Mm. Fan, man skulle göra sig av med den ändå. Ja.
Nej, jag tycker det är coolt. Håll fast vid den. Jag vill gärna att du ska ha väldigt få siffror också, därför att du hade telefon så länge.
Ja, just det.
03128 bara.
Ja, det är det allra fräckaste. Ja. Som på varandra, han hade släkt i Skåne. Tott heter de, ja.
Mm.
Och de var de första som hade telefon tydligen just där. Men det var tresiffrigt för all del. Men han svarade, så alltid när han svarade så var det Tott, it. Och så fint. 111. Tott, it. It, tott. Så kanske det var. It, tott.
Väldigt bra nummer. Kan man prata också om att du... För det här är ju triumfer då. Nu skördar du ju triumfer med föreställningen. Men när har du känt att du har misslyckats som värst?
Alltså jag själv menar att jag har misslyckats med någonting.
Ja.
Jag har varit med i projekt som har blivit misslyckade.
Mm.
Men då har inte ansvaret mitt på något sätt. Så det är mycket lättare att stå ut med. Liksom. Jag var med i en film som heter Dykaren. Så gick någon vecka, tror jag.
Ja, just det. Det var väl med hon, va?
Ja.
Mm.
Ja. Och han...
Ja, det var med Isabella Skorupko.
Ja.
Mm, just det. Var den dålig? Var det därför?
Ja, det kan man väl tyvärr lugnt påstå. Mm. Det var, alltså, problemet var att det var så mycket produktplacering. Alltså, det blev, man gjorde nästan, men jag får med att man gjorde lite parodier på det efteråt, ja, till och med.
Mm.
Att man körde genom skogen och så stod det Tele2 på en jättestor skylt.
Mm.
Så körde de hem på natten och stod det Nokia. Mm. Och det var nästan sådär med att man tog lysa klockan framför kameran. Så.
Mm.
Det var synd. Ja. Det fanns nog något bra manus där, tror jag, i botten. Skärgårds. Jag fick vara med, för jag tyckte det var jätteroligt. Jag fick spela en polsk sketfull skeppare på en gammal gisten prom som hämtade horor och diamanter i Polen. Alltså det var sådana... Jag vet inte, men nu, vad är detta? Är det han? Ska han göra sånt?
Mm.
Så det var väldigt roligt att få göra det. Och slå... Jag skulle slå Isabella också.
Okej. Okay. Mm. Men annars är väl liksom Widerberg, kan man säga,
att
han är liksom den viktigaste av dina...
Film.
Ja, regissörer.
Ja, Lasse Hallström, för all del. Vi gjorde ju bara en film. Men det var ju mera med Widerberg. Mm. Absolut.
Jag tyckte du pratade så bra om det i Roger Wilsons intervju med dig, så jag kan nästan hänvisa lyssnarna till den.
Ja, visst.
Mm. Vilket är det bästa råd du har fått?
När jag hade gått ut scenskolan 1969, tror jag det var, Så den första pjäsen jag var med på Malmö stadsteater var En midsommarnadsdröm av William Shakespeare. Och jag förekommer det är puck i skogen, det är naturväsen sådär, som är gift i örat på två unga par som är förälskade. Och så får de gift i örat och så blir de förälskade i fel personer och springer omkring i skogen och så. Och jag var en av de här förälskade personerna, heter Demetrius. Och då var det första gången jag stod på en offentlig scen, så att säga, en stor Malmö stadsteater. Har du varit där någon? Malmö stadsteater. Det är alltså som en stor idrottshall ungefär. Och vi gjorde väl så gott vi kunde där, sprang omkring i skogen. Och så hade jag en kollega på teatern som hette Ove Stefansson. Och efteråt, han har varit och tittat på föreställningen, så efteråt så säger han så här till mig: du, stå still. Och så snacka inte sån här kissnödig stockholmska. Nej, just det. Tack så jättemycket. Tack ska du ha.
Ja,
och det var ett jättebra råd, bättre än vad det låter alltså.
Ja.
För det var precis när man är ung, eller överhuvudtaget på scen, så är det liksom, man blir hela tiden visa att man är så duktig och ambitiös och gör ifrån sig ordentligt jobb så att man gör skäl för pengarna ungefär. Och, liksom, och så att man då skulle, och teater, det ska man ju tala så här så att det, alla förstår vad man säger. Alltså, ja.
Mm.
Så det har jag burit med mig lite grann.
Mm, det var väl ett jättebra råd.
Ja.
Apropå råd då, så brukar jag ju fråga mina gäster om de vill rekommendera något. Det tänkte jag göra med dig också. Vill du rekommendera något?
Viner menar du? Rött eller vitt? Simma.
Ja.
Det rekommenderar
jag. Gör du det?
För det är det enda jag står ut med själv.
Okej.
Okay. Ja.
Krålar du?
Nej.
Nej.
Jag ska ta en kurs faktiskt.
Ja, ah, vad roligt.
Det har inte blivit av. Ja, för man ska andas i armhåla på något sätt. Jag ska faktiskt till hösten.
Fantastiskt. Mm. Vilket bra tips.
Ja.
Mm. Tills vidare kör du bröstsim.
Ja. Att varannan längd bröst och varannan längd ryggsim.
Jag förstår. Jag är bara så orolig att man ska slå i huvudet när man ser vad det är.
I bassängkanten eller?
Ja, fast men kanske du gör sådana där. Alltså att du krålar baklänges.
Nej, nej. Jag gör så.
Ja.
Alltså,
som en manet lite.
Ja, precis. Eller? Ja, just det.
Ja.
Amöba. Och så tittar jag bakåt så lite grann. Så jag anar kanterna.
Mm, skönt. Vem tycker du att jag ska intervjua?
Pernilla August.
Tack så mycket.
Fantastiskt.
Det var det. Och vill du höra Thomas prata mer om samarbetet med Lasse Hallström till exempel, alltså, så kolla in Sveriges Radios teaterprogrammet Roger Wilson. Mm, vilken härlig kille. Tack för att du lyssnade. Tack Lovisa Olsson för all bra klippning. Tack alla fina på Acast för att ni gör de här ettorna och nollorna som jag producerar tillgängliga över hela världen. Tack också till Erik Gadd som lånar ut sin studio. Han står här. Hej, hej Erik.
Hej.
Så att jag ska kunna göra den här slutpratan som jag hade glömt att göra. Vi hörs om en vecka, eller jag och Erik hörs nu när jag slutar prata. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni. Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.